Magnus Mortensen heter jag och jag jobbar på J-Wave som konsult och .NET-arkitekt och liknande. När man då tittar på Windows Azure och börjar kolla på detta här som koncept så ser jag som arkitekt på det här med icke-marknadsföringsmässiga ögon, så att det kanske är bra att det kommer fram någon som inte plockar fram alla marknadsföringsbilderna, för det kommer jag inte att göra. Men istället någon som kanske tittar på det här med okej, vad har vi för prylar i lådan? Vad ska vi använda de här prylarna till och hur är det tänkt att de ska sitta ihop? Det är det jag hade tänkt att jag skulle ta upp idag och vi får se hur det går med tiden och sådär. Det beror på om ni ställer lite frågor kanske, det får ni gärna göra under gång. Inga problem med den saken. Jag är inte så bekymrad över om vi inte hinner att veva klart alla slidesen fram tills det är lunch. Det gör ingenting om vi slutar lite tidigt, men ni får lov att vara med om ni känner att ni har någonting att tillföra, någonting ni undrar, någonting som ni kanske vill ha lite mer förtydligat. Det finns ganska mycket saker i den här lådan. Och i och med att det finns mycket saker i lådan så kommer det kanske bli lite grann som en timme och 20 minuters lång drive-by shooting. Liksom. Jag får försöka dra förbi de här grejerna i ganska snabb takt. Och många saker som förtjänar att sägas mycket mer om kommer jag inte hinna med. Som tur är så finns det då lite fördjupningar både de kommande dagarna här nu då, i eftermiddag och i morgon på olika av de områdena som jag kommer att nämna. Det finns kanske ingen jättestor poäng med att visa upp någonting sånt här om mig själv. Jag funderar på om jag skulle göra det. Jag kom fram till att det är en liten poäng ändå i det här. Och det är att jag har fokuserat rätt så länge på Windows Azure och tycker att det är himla kul. Bland annat Azure Certified frågetecken. Det är ett betacert. Jag vet inte hur det gick. Vi får se. Kanske inte gick bra. För nästa gång jag presenterar så är det inte med. Och på J-Wave har vi ett helt team med folk som har visat intresse nu för Windows Azure och vi håller på att bygga upp en kompetens på det här området och vi tycker att vi hittar jäkligt spännande saker i detta här. Och i det här teamet så är jag liksom eldsjäl lite grann och kör mitt race. Microsoft har ju ett externt Azure-team och det är väl några av dem som är talare här på de här Azure Summit-dagarna som är det här externa Azure-teamet. Och sen så har jag gjort lite trendspaning i molnsyfte. Så att om ni ser en röd tråd här igenom ungefär, så att den sista är lite grann av en luring, det vet jag. Men ändå, jag är väldigt exalterad om det här med moln och har följt det här en längre tid. Och samtidigt så ska jag också bara nämna som hastigast att jag älskar att stå på scen och vara talare. Så att kombinerar vi de här två så kan jag säga att jag tycker det här är skitkul i alla fall. Jag är liksom på gång och jag hoppas att jag kan liksom få er att hänga med här på den här resan. Så. Då börjar vi med att vi behöver ha någonstans att placera våra applikationer i på molnet. Och i Microsofts moln så heter det här Windows Azure Compute. I Compute-konceptet så finns det då maskiner som ni kan dra igång för att köra era applikationer. Och då finns de i två stycken smaker. Det finns en webbroll och det finns en workerroll. Den enda saken som faktiskt skiljer de här två åt, det är bara en enda grej som skiljer de här två grejerna åt. Och det är att webbrollen har en ES. Och tidigare i början så var den här ESen väldigt nedlåst, man kunde inte göra särskilt mycket med den. Det har ändrats under resans gång, det har blivit mer och mer tillgängligt och så vidare. Och det som annonserades på Professional Developers-konferensen, PDC, för en knapp månad sedan var att nu kommer webbrollerna att börja snart att köra med en full IS7. Och det här medför att man kan börja att köra fler webbar på en och samma instans till exempel. Inte bara en enda på en burk så att säga. Från början kan man väl tänka sig att lite grann att okej, men du har så stora webbar så att du kommer att köra samma webb på flera instanser av maskiner, på många instanser för att klara lasten. Men det omvända kan ju vara lika sant. Om jag smäller upp en schysst server så kanske kör den i ett par, tre instanser för att få lite redundans och så här ifall en skulle gå ner. Så kan jag ju köra flera stycken webbar på en och samma. Lite som man gör alltid annars. Eller? Så det är väl kanske den nyaste och mest intressanta grejen med IIS ändå, att den kommer att köra IIS 7. Båda de här två, alltså både webbrollen och workerrollen, kommer man att kunna köra nu numera med, eller en snar fram. Jag är lite vag på datum och tider här, för det är Microsoft också, så ni kan ju gissa hur mycket jag vet om de inte själva riktigt har talat om för oss när saker och ting kommer. Bägge de här två kommer att kunna köra numera i framtiden med elevated privileges, vilket också kommer att medföra att man faktiskt på maskinerna kommer att kunna installera lite egna prylar. Så det är inte riktigt en låst hostingmiljö som är helt fyrkantig och du får inte pilla på den överhuvudtaget, utan ni kommer att kunna köra MSI-installationer och så vidare på de här maskinerna för att modda lite grann, utan att det för den saken skulle göra att ni inte får den här benefiten i molnet av att era maskiner automatiskt uppgraderas i OS:et och patchas och så vidare. Det kommer att finnas kvar även om ni kan köra installationer på dem. Kan vara bra att känna till. Okej. Någon som har någon fundering? Om man stödjer POP. Det gör man. Man stödjer POP. Du kan absolut köra en POP-webbsajt utan problem. Det finns väl, jag tror man kan göra det på mer än ett sätt. Antingen hosta POP-grejerna på en webbroll, eller hosta det om du kan dra igång det på en workerroll och exponera en port bara. Det är lite så. Ja. Mycket bra. Jag tackar för inhoppet. Och om det är fler som har sådana här inhopp, så kom mycket gärna med dem och rätta mig om jag har fel och så vidare, för att det kan mycket väl hända. Här finns mycket att tala. Yes! Du kan alltså på de här inte installera. Yes. Ja, jag ska återupprepa frågan. Installera MSI-paket att det inte fungerar och så vidare. Nej, du kan alltså inte göra en egen installation eller installera en Windows-service eller någonting i den stilen på de här rollerna idag. Men ganska snart kommer du att kunna göra lite mer. Och jag vet inte exakt vad lite mer är, men det går åt det hållet i alla fall. För folk har ju naturligtvis efterfrågat det. Det är ju inte så konstigt. Även om du har en hostingmiljö som är liksom, ja, du ska inte behöva bry dig. Du ska inte behöva bry dig och patcha i OS:et och uppgradera och sådana saker och ting. Så kan det ändå komma i det läget just att du vill göra någon liten tweakning eller någon liten extra installation eller någonting. Så komma skall mycket snart, hoppas jag. Okej. För er som är lite uppmärksamma så är texten inte riktigt centrerad här. Och det nämndes också i föregående session att de två rollerna har blivit tre i och med PDC. Och det här är en helt förväntad utökning. Det är ju ingenting att snacka om annat än att man behöver det här. Flera anledningar till att man behöver en VM-roll. Idag, det som kommer att stödjas nu är Windows Server 2008 R2. Du skapar en sån här lokalt. Sätter upp den som du vill ha den. Installerar den och fixar och tweakar och donar och har dig. VHD-disk, laddar upp den i molnet och sen kan du starta instanser av den här. Hur många ni vill. Och då får ni ju en maskin som ni är helt kontroll över själva. Men då blir det ju mer infrastructure as a service. Du hyr bara en plats och driftar din server, men du har ingen hjälp med att patcha den och fixa den och så vidare. Där är väl lite övervakning, monitoreringshjälp och att den startar om ifall den går ner och sådana saker. Men patcha OS och så här kommer ni få göra själv. Men det blir i alla fall VM-roll och inom en rätt så snar framtid efter det så kommer det även kunna finnas möjlighet att faktiskt skapa de här VM-rollerna i molnet. Så jag vill ha en standard server, ge mig den och sen så tar ni över den och börjar installera och dona på den. Och när ni är klara med det packar ni ihop den och så har ni det som liksom en mall att starta nya instanser från. Och det här är då, det finns liksom en övergång där. Antingen kan man köra sina appar i bara standard sådana här web worker roles, eller så kan man köra med elevated privileges om man har något litet man vill fixa med, något litet man vill tweaka med. Och nästa steg är då att ja, men jag tar över helt och hållet, jag kör min egen VM-roll och så får jag ha den precis som jag vill. All right. Men jag vet inte så hemskt mycket mer om VM, alltså det är VM-roll är VM-roll liksom. Jag vet inte så hemskt mycket mer om det annat än att det kommer. Okej. Vad är det för kapacitet som ligger bakom det här om man har en sån här VM-roll igång och man får massor med mer anrop? Där kommer in arkitekturfrågor hur du har byggt din applikation. För poängen där är att då har du inte bara en, utan då vill du kunna skala ut horisontellt och ha 2, 3, 4 många. Så om du får mycket mer last så ska du ha många fler instanser igång av identiska maskiner. Och där kommer in en hel del intressanta utmaningar som jag kommer att nämna lite här under gång ganska snart. Så det är det som är tänket där då, så att säga. Det här är ju en typisk migreringsväg också. Man har appar som är gamla häckar med konstiga applikationer som gör alla möjliga märkliga saker på era Windows-servrar. Så kan man alltså ta hela den och skjuta upp den i molnet och sen kanske börja försöka flytta över till de här. För det är ju mycket skönare att ha en driftsmiljö som man inte själv behöver och råda med. Och det kanske det betyder ju då att man kommer kanske behöva skriva om en del applikationer. Så där. Det beror lite på. Många scenarion. Okej. Okay. Så det här är de faktiska rollerna som ska köras. Och då är frågan, vad ska de köras på för någonting? De kommer att köras på virtuella maskiner som finns, som kommer i ett gäng olika storlekar. Och det finns 4 sådana storlekar. Och de här är exakt multiplar av varandra. Så att extra large är, det motsvarar en hel maskin. En hel fysisk instans. Det är en extra large. En large är hälften. Och utan att nämna för många detaljer så har den stora 8 kärnor. Av förklarliga skäl, för att då har de 4. Och så har du en medium som är hälften av large som har 2. Och så har du alternativet 8 små. Som då är 8-delar. Så poängen med det här är som att man får såna här scenarion där man kan säga att att köra 1000 maskiner i en timme eller att köra en maskin i 1000 timmar kostar precis lika mycket pengar. Exakt. Och det är bra, för då kan man räkna enkelt och begåvat om det här. Och man behöver, om man då skala ut, så kan man då så att säga tänka sig att det nämndes här tidigare om det här med SLA. För att kunna vara säker på att om ni har en webbsajt till exempel, att den är uppe hela tiden, så kan ju naturligtvis inte bara ha en enda server, det förstår ju vem som helst. Har man bara en server och den går ner, ja då är den nere tills den startar om. Det är så. Alltså måste du ju ha minst 2, åtminstone ha 2. Så låt oss säga att vi har en webbsite som är large, 2 large. Låter som en pizzabeställning. Om vi har en webbsite som är 2 large, så kan du köra på de här, och om den ena går ner så ja, då är det fortfarande okej, och så tar det en liten stund då. Några minuter eller en sekund eller någonting. Det tar så lång tid det tar för att starta upp en ny. Det beror säkert lite på. Men då startas det automatiskt upp en ny, så att ni kommer tillbaka till 2. För det var ju 2 ni sa ni skulle ha. Vad är en annan grej som man kan tänka på där? Det är lite svårt att ställa en ledande fråga så. Men 2 maskiner kan ta emot 2 stycken requests, eller hur? Det finns mycket man kan göra där. Man kan cacha och dona och ha sig. Man kan göra asynkrona anrop mot det bakomliggande datalaget. Och det finns mycket man kan göra för att speeda upp det här om man har 2 maskiner. Men det är ändå så att när en request kommer in till en ES, så tills den har släppt så är den blockad. Liksom. Det är så. Så det är istället sättet att tänka på här är att bygga sin webbapplikation, i det här fallet som är scenariot just nu, på att man kanske skulle kunna köra lite mindre maskiner. Det kanske inte, en webbsite kanske inte har så tung beräkningslast. Du behöver inte ha en så stor maskin. Men kör på mindre maskiner då. Samma system som skulle då köra på 8 små kan ju ta 8 parallella requests. Men man måste kanske tänka lite annorlunda innan man bygger den här. Det beror också på ett otroligt många olika faktorer. Men principen är ändå att om en av de 8 går ner så är det ner på 7. Det är ju bara en 1/8 tapp i kapacitet istället för hälften som det var här. Eller hela om det är där. Så det här är liksom de storlekarna som finns. Och sen så är det ändå så att när man bygger sin applikation, jag har ett demo om ett tag. Man bygger sin applikation lokalt och man utvecklar den lokalt på sin egen burk och sådär. Vid någon tidpunkt så börjar det liksom bli moget att lämna den egna hårddisken, och då måste man sätta ut den i en testmiljö för att se hur den funkar och låta testarna hacka loss på den. Och när man sen liksom i staging-miljön har testat sin applikation så vill man promota ut den till produktion. Testmiljöer kostar ju också. Även om de är väldigt mycket schysst billigare här, där man liksom bara kan ta testmiljön och stänga av den och så betalar man ingenting alls för den. Men det är ändå så att även small kostar ju lite pengar att köra på. Så därför har Microsoft nu kommit med en ny del här. Utom de fyra sorterna så lanserar de nu också fullburken. Och fullburken, ni skrattar för ni vet precis vad fullburken är. Ni vet den här PC:n som det var någon som hade på kontoret, eller hur? Som sen IT-killarna glömde bort och hämta tillbaka, som bara står där under skrivbordet. Sen efter ett tag så bara... Alltså vi går inte till IT-avdelningen och frågar om den här servern vi behöver för test. Vi tar fullburken. Eller hur? Så installerar man någon sån website på den eller så kör man testar den stål. Tala inte om det för IT-killarna. Det är fullburken. Och alla har en, eller hur? Minst en. Alla som har en fullburk. Ja, visst har vi en fullburk. Så är det. Så, men fullburken heter ju inte fullburken i Azure, den heter extra small. Och den är inte en halva av en small, den är någonting däremellan. Det är en liten burk. Den har inte riktigt samma tillgänglighet och sådana saker. Jag har inte sett den färdiga SLAN, men jag har sett några som har hintat åt att kanske inte riktigt samma tillgänglighet, samma throughput och så vidare. Jag ser inte de här som driftmaskiner. Jag ser dem som testmaskiner. Men det går säkert att köra drift på dem också. Det är inte så farligt. Men den viktiga märkbara skillnaden är att jag tror att small, bara för att komma ihåg det här nu för att jämföra, att small kostar 12 cent i timmen och extra small kostar 5. Så det är ju lite hopp ner där som faktiskt gör att om man kan dra igång och testa på ett gäng av de här pyttisarna och sen så promota till större instanser när man kör på riktigt. Så, då har vi alltså applikationsroller att köra på faktiska maskiner. Så i Windows Azure kan vi nu då konstatera att det finns klick, 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 pling, compute. När man då har compute, då har maskiner att köra dina appar på. Då måste du också tänka på sådana saker som att jag sa vi har många instanser, men vad händer då? Om man loggar in på en webbsite, okej, okay, så skapar vi en session. Then what? När du kommer tillbaka då och man har flera instanser av den här sajten, så är det inte säkert att den här lastbalanseraren som står framför din webbfarm skickar dig till samma instans nästa gång du kommer tillbaka, eller hur? Den kan skicka till en annan, vilken som helst. Givetvis kan jag inte spara session state på en av de fysiska maskinerna. Så alla de här instanserna som kör, alla de här maskinerna som kör måste köra stateless. Annars funkar det inte. Så då måste man ha någonting bakom som fångar upp det här. Och sen så finns det några andra användningsområden för det som ligger bakom. Och det som då ligger bakom är såklart Windows Azure Storage. Windows Azure Storage funkar som vilket som helst annat molns storage. Det man försöker att lösa är ett gäng kända problem eller utmaningar om man så vill. Och det är ungefär de här. Man vill kunna spara väldigt stora filer i molnet. Man vill kanske kunna spara väldigt många filer i molnet. Eller kombinationer därav. YouTube, alla filerna som ligger där, alla videos. De ska kunna streamas ner och man ska kunna lyssna och titta på dem, eller hur? Ja, och så vidare. Ni vet, allting. Alla filer som ligger ute ska man kunna nå. Och då behöver man filyta. Och det är Blob Storage. Microsofts variant av Blob Storage heter Binary Large Object Service. Det var första gången jag såg den och det kanske har hetat det länge. Men det här service på slutet... Okej, det är ett namn. Men det är i alla fall Blob Storage. Blob Service, kalla det vad ni vill. Big Table. Utmaningen är som följer. Ta det klassiska exemplet i Facebook. Några 100 miljoner användare, eller hur? Användarprofiler med data i. Säg att man har en tabell. Jättestort Excel-ark. Och så har man en kolumn för varje datagrej i Facebook-kontot. Det kan bli rätt många kolumner, eller hur? Och sen har man 200 miljoner eller mer, jag vet inte vad de är uppe i, men hundratals miljoner rader. That's a big table. Alltså, det har ju helt egna utmaningar. En sak man ska tänka på här är att tabell i det här fallet är alltså inte en relationsdatatabell, så att du har flera stycken och så kan de ha liksom foreign keys och sådana saker. Tänk på det här mer som ett slags entity storage. En rad här är en entitet av någonting, en user, en customer eller vad det nu är för någonting. Och en annan läskig sak med det här är att den kan faktiskt lagra de här asymmetriskt. Det behöver inte vara samma kolumner i alla raderna. Så att, bara så ni vet. Så det här är alltså inte, tänk inte relations någonting i det här, utan det är det inte, utan det är snarare ett entity storage. Och då heter det table service. Okej. Okay. Jag väntar lite så här och ser om det är någon som... Nej. När man har applikationer så kan det ju vara så att man har många olika typer av roller i en och samma applikation. Man kanske har en webbfrontend och den klassiska backend-maskinerna som står och gör någon batchjobb eller någonting annat då. När de här ska kommunicera med varandra så använder man alltså meddelandeköer. Man puttar in meddelanden i ena änden och sen så står arbetarna kanske då i andra änden och plockar ut de här meddelandena. Meddelandeköer. Det är egentligen inte särskilt avancerat så som koncept. Och Microsoft kallar det här för en queue service. Och de fungerar, för att ta det bara skrapa på ytan allra överst, så funkar de så att om jag som arbetare sitter och pollar på en kö, så plockar jag ut ett meddelande och så ska jag jobba med det. Då ligger det kvar i kön fast det blir dolt under en tidsperiod som jag själv kan konfigurera. Så ligger det dolt där och så jobbar jag och jobbar och jobbar, jobbar på det. Säg att jag sen dör. Liksom, någonting händer och jag går ner. Jag finns inte mer. Då ligger meddelandet faktiskt kvar i kön och dyker upp igen i kön efter den här tiden. Och man får det här, man får ett inkrement då på en liten DQ-count som man kan kolla på. Så om man dör ett meddelande som man DQ-ar en andra gång och dör igen, så kan man kanske fundera över om det här meddelandet är giftigt och man måste kanske köa ur det och behandla det annorlunda och så. Men köerna är väldigt så robusta och skalar jättemycket och så vidare. Man kan köa in grejer och ta ut grejer igen. Det är egentligen den enklaste biten av Azure Storage. Väldigt rätt framt. Om vi återgår till det här med den här gamla servern man hade, som man kanske gör en VHD av och lyckas ladda upp och köra igång i molnet, så sa jag det stateless. Ja, men det gäller ju här också, eller hur? Om den här maskinen skulle skära sig, alltså det kan ju faktiskt hända, och bara dö. Hårddisken, jag menar, har ni 10 000-tals servrar så kommer ett antal hårddiskar att gå ner med 100% sannolikhet. Hur många det är och så vidare beror lite på kvalitet, va? Men det händer. Och därför på de lokala diskarna på maskinerna kan man göra temporära grejer. Man kan bygga upp liksom cachar och man kan bygga upp alla med index och sådana saker. Man kan ha grejer som man behöver serva snabbt ifrån den egna fysiska hårddisken. Men inte för persistent storage. Utan då behöver man ha en hårddisk i det här molnet också som man kan använda sig av. Och en hårddisk är faktiskt ingenting annat än en blob. Det är mer väldigt exakt en blob. Men av en annan typ. Så den sparas i blob storage i molnet. Och sen kan man liksom mounta den på sin maskin som en extern disk och få en rotsökväg till den. Och så kan man köra på som vanligt. Så om man ska flytta ut en applikation i molnet så behöver man alltså kanske modifiera den lite då först. Att man ser till att ta ut alla de här gamla snåriga grejerna som går mot C-disken ungefär. Och så ta dem på en annan plats. Så en Windows Azure Drive får vi då. Så. Yes. Jag är lite förkyld. Har ni några funderingar kring storage? Ja. Om Velocity är det som ska lösa det här med att köra stateless. Det finns flera teknik och teknologi och grejer som adresserar ungefär samma typ av problem. Velocity är en intressant grej som jag inte kommer att ta upp någonting egentligen om här idag. Lite svårt att kommentera också exakt om det skulle vara tillämpbart i det här fallet. Men det jag tänker på här är att man kan lätta, så det finns färdiga sådana här providers som man kan få sin IS dra igång och bara säga att ja, men nu vill jag köra på den här providern, och så använder den bakomliggande då storage som man egentligen inte behöver veta så hemskt mycket om, men man får ett stateless beteende så att säga. Så att, jag tänker inte på Velocity här utan att det finns färdiga providers för allting som ni kan tänka. Så han sitter och nickar som ska köra den sessionen. Nu visar inte det. Nej, okej. Okay, nu fick jag det sagt i alla fall då. Att det, så kan man göra. Det, så Velocity, I don't know. Ja. Fler frågor? Naturligtvis förtjänar storage väldigt mycket mer tid och gå in i detalj och så vidare. Men det här är som sagt bara en enkel drive-by. Okej. Okay. Så därmed kan vi alltså konstatera att vi i Windows Azure har klick, 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 pling, compute och storage. Nu tänkte jag prata lite om interoperabilitet. Säg det 10 gånger fort. Oh shit, förlåt. Lite pinsamt här. Det kanske inte vi gör så. Såg ni att det stod Java? Microsoft har gick ut på sin PDC och sa liksom Java är med, Java är på och så vidare. Och Java är en first class citizen i Azure. Det vill säga på samma nivå som C Sharp i Azure. Liksom. Du ska kunna köra Java lika bra som du kan köra .NET kodade lösningar. Så enkelt är det. Och jag har tittat lite närmare på det. Inte så hemskt mycket närmare för jag är egentligen inte en Java-kille. Så att jag har tittat så nära som jag började bli lite läskigt. Och så, nej, då ryggar jag tillbaka lite. Men det finns ju väldigt många Java-applikationer. Det finns väldigt många som kodar Java. Och det är givetvis så att Microsoft inte vill stänga dem utifrån molnet. Det skulle ju vara liksom att skjuta en ganska stor del av de potentiella kunderna. Liksom. Så det, nej, det är inte bra. Utan istället promotar de fram det här då och har gjort en massa arbete för att få det här att funka bra. Så du kan köra vilken Java-applikation som helst i molnet. Så länge som du kan köra den på en PC eller en server så kan du köra den i molnet liksom. En Windows-server, inga problem, då kan du köra den i molnet också. Och framförallt är också på sättet att jobba med Java-applikationer för Azure är att de har byggt stöd i Eclipse och tooling och så vidare. Du kan skapa, jag vill ha en ny Windows Azure-applikation och sådär i Eclipse. Så du kan titta på ditt storage från inifrån Eclipse. Så du kan packa ihop appar som du ska publicera på Azure och så vidare. Det finns fullt tooling-stöd och så finns det inte JDK då, alltså en utvecklingssupport för att utveckla och kunna kommunicera med de här rollerna, rollinstanserna i Azure. Så att allt stödet och alla grejerna finns där. För de som utvecklar Java. De som är liksom lagda på det hållet. Och jag tänkte visa faktiskt ett exempel på det. För jag har precis gjort ett sådant för jag var tvungen att pröva faktiskt Dag som sa du Magnus kan inte nu se om vi kan få upp det här. Han har samma känsla som jag för Azure eller för Java. Det är lite så inte för nära liksom. Herregud, det här är ju någonting helt annat och jättekomplicerat känns det som om man inte är van. Men jag gjorde nämligen så här att jag tog en väldigt väldigt liten applikation och gjorde ett exempel. Jag har tagit en Java-applikation och tänkte hosta den i en Azure-roll, i en worker-roll. En sak som jag inte nämnde tidigare som vi kan ta nu, det kan vi göra nu direkt. Tidigare var det så att worker-rollen, den allra första versionen av worker-rollen kunde man inte kommunicera med på något annat intelligent sätt än arbetsköer. Det fanns bara det enda sättet att köra det här. Så de var tvungna att lyssna på köer och skriva till andra köer som det enda sättet att kommunicera med dem. Och de kunde inte ta emot någon information från internet och så vidare om man inte skrev rakt in i en sån här kö. För det kan man göra utifrån också. Du kan, i och med att köer och i och med att hela Azure Storage är restbaserat så kan man både prata med det för applikationer som ligger i molnet och prata med applikationer utifrån såklart. Och nu har det då ökats på. Jag sa ju det att det är ingen skillnad mellan en webbroll och en workerroll förutom i ESN. Och det stämmer därför att nu kan du definiera i dina workerroller att de ska ha en port öppen utåt. Det vill säga mot internet. Så att det kallas då för en input endpoint. Så man kan kommunicera så länge som man kan öppna en port så kan man göra precis vad man vill, eller hur? Inga problem. Och sen kan man kommunicera även inne i sin egen applikation mellan olika roller i applikationen. Och då kallas det för en internal endpoint istället för en input endpoint. Jag undrar varför de satte de två namnen så nära varandra. Men så är det i alla fall. Så att jag tänkte bara nämna det som jag hoppade förbi innan. Och det var jag gjort här då för att köra den här Java-applikationen. Jag har min Azure Worker-roll som öppnar en port. Jag tar min Java-applikation som i det här fallet är en grafdatabas som heter Neo4j. Jag Jag tar den här grafdatabasen, sippar ihop den i en zip, skickar upp den i blob storage. Jag tar en Java runtime, sippar ihop i en annan zip, skickar upp den i blob storage. Och sen startar jag min Azure-roll som har inte särskilt många rader kod i sig. Det den gör är innan den är i running mode är att den börjar med att ladda ner de här två och sippa upp dem på lokal disk. Och sen så när gör den in i liksom running state så att säga och så kör den. Jag tänkte visa det här, jag har demo på detta så det kan vara läge nu att bryta min svada mot ett demo så vi får titta på lite applikationer och så. Innan jag visar det, hur många har installerat utvecklingsmiljön på sin maskin för Windows Azure? Det är ganska många som inte har. Så då är det här med andra ord första gången som ni ser detta. Då kan det vara värt att nämna några ord om det innan jag börjar visa det. När man ska utveckla mot Azure så kör man det i Visual Studio precis som vanligt. Man laddar ner och installerar verktygen lokalt då, så att man kan göra new file, new Azure cloud application och så vidare. Och lägga till de här rollerna och börja laborera med dem och fylla i dem med applikationer. Vad man också får då är att man får en lokal liten molntuss på sin lokala maskin som man kan köra och simulera det riktiga molnet, naturligtvis inte med den kapaciteten, men du kan köra precis samma förutsättningar på din lokala maskin. Du får en development fabric, kallas det lokalt på din maskin, där du kan köra en applikation. Och du får en development storage lokalt på din maskin där ni kan ha lite lagring. Så att ni kan få en hel utvecklingsmiljö och köra lokalt på er maskin innan ni lägger ut det på det riktiga molnet. Okej? Okay. Så det är det jag tänker att visa nu. Vi går helt enkelt över till Visual Studio. Och så kan vi göra så här. Väldigt inzoomad Visual Studio. Det ni ser här är den enklast möjliga Windows Azure-applikationen. Den har en worker role som heter worker role. Den skulle kunna heta någonting annat, men nu heter den worker role. Min lilla applikation heter Azure Labs. Så den har egentligen då lite konfiguration här. Och den har en ingång som är här. Här startar, nu heter den klassen också worker role. Men det är där Windows Azure drar igång den här applikationen. Och sen så är det lite små filer runt omkring till. Och egentligen så sker huvuddelen av logiken in i den här Neo4j-managern som jag bara extraherade från worker-rollen för att få lite separation. Men det är fortfarande koden är rätt kladdig, för det här är fortfarande proof of concept och där är lite förbättringar jag behöver göra på det här konceptet som sådant innan man skulle kunna använda det på riktigt. På riktigt. Men i alla fall, vi kan titta lite närmare på den här killen så vi får en första, antagligen då första inblick för en del av er i hur det faktiskt ser ut. Jag ska visa också att vi ligger en development fabric som den då kallas. En färdig, jag har startat en liten service på min burk som ligger och väntar på att jag ska deploya till den. Det är det här som simulerar deployment i molnet, så att när jag deployar någonting här så kommer det att dyka upp här en liten applikation som kommer att köra här och ni kommer att få ett konsolfönster och så här. Så det betyder att jag kan debugga och sätta breakpoints och sånt lokalt på min maskin, för att jag kan ju naturligtvis ganska svårt att ladda upp en applikation i Azure och så sätta breakpoints mot den liksom. Det är lite knepigt. Ursäkta. Jag kan prata om en annan grej sen däremot vad det gäller debugging, men det tar vi efter demot så vi inte avbryter det flödet här. Okej, låt oss då titta på koden lite grann med lite så här works on my machine varning och så. Det är inte den snyggaste koden i världen kanske, men okej. Okay. Ni ser att vi är vår role entry point, så det är där Azure kör igång. En roll har tre steg i sin livscykel: on start, run och stopp, on stop. Så run kommer där nere om ett tag. Väldigt enkelt vad jag gör här. Jag ska highlighta ett par saker. Just det, då får vi flytta ner highlighten. Jag ska highlighta ett par saker bara. Jag kör lite testgrejer här när jag kör lokalt. Det är för att jag vill strunta i att försöka ladda ner en blob och sippa upp den och så när jag debuggar, så att jag bara ersatt några klasser med några andra. Det är lite farligt, för det är alltid en risk att man deployade det här när jag skulle testa några gånger. Mm. Man får se till att man håller tunga rätt i mun där. Man börjar i princip när man ska göra en applikation med att sälja upp lite, starta igång lite diagnostik och sådana saker. Där är en kul sak att notera. Den raden som lyser nu. Neo4j loggar som alla andra applikationer och servrar. Och det loggar det till en speciell katalog på disk som man kan komma var den är. Så den här katalogen har jag ju på min fysiska disk på min Azure-instans också, eller hur? Och om någonting är konstigt med den här maskinen så vill jag kanske titta på de loggarna. Och då har Azure stöd för att du kan definiera, okej, ta den här katalogen också. När jag säger, okej, all diagnostik som är sparat på lokal disk, ta det och flytta ut det till blob storage så att jag kan ladda ner det och titta på det lokalt hemma i min egen miljö. Det är den här diagnostics-monitorn som handhar allt det här. Och då kan man bara stoppa in, okej, jag vill ha den här katalogen också med ut i storage så att jag då kan titta på, i det här fallet, Neo4j's egna loggar. Det är ganska coolt. Det funkar väldigt bra. Jag var tvungen att testköra det. Det är faktiskt så att den andra lilla projektet som ligger där, Collect Diagnostics Data, den gör precis det. Den gör bara det. Det är bara en liten konsolapp som säger, okej, tala nu om för min Azure-app, den här instansen, denna här, att nu ska du faktiskt skicka över loggarna. Så jag kan titta på dem. Det var den gör. Jag var tvungen att testa det här lite grann med de här katalogerna. För det hade jag aldrig gjort förut. Det var inte häftigt. Sen sätter man upp lite mer events för om konfigurationen ändras. Och så här. Man kan ju ändra på konfigurationen i runtime. Om du har en... Vi visar konfigurationen så ska jag visa vad jag menar med det. Här har vi en typisk konfiguration. Och i en konfiguration har man sådana saker som lite inställningar till exempel. Och där har jag lagt in lite värden. Det är vanliga konfigurationsvärden. De här värdena kan jag ändra i efterhand medan min applikation är deployad. Det kanske kommer någon ny version av någon Java JRE6 7 kanske istället eller någonting sånt. Så kanske jag vill ladda upp en ny blob och kanske göra någonting och så vidare. Så kan jag ändra konfigurationen medan appen är igång. Jag har en endpoint och det är port 80 TCP som den kommer att köra på. Det är inte den porten jag får lokalt när jag kör här lokalt, för då har jag bytt till 1.2.3.4. För att jag kör en IS på min maskin, så det går ju inte att ha samma. Men ute på det riktiga molnet så vill jag ha det så här. Och om jag kör det på en workerroll så har den ju ingen IS, så då är det lugnt. Då är port 80 faktiskt ledig. Okej. Och så hade vi local storage också i den här applikationen. Och då har jag bara definierat. Jag vill ge mig lite filyta. Jag tror det är faktiskt 2,5 gig i small-instansen. Men har jag... nu har jag 250 menar jag. Och nu har jag 200. Ja. Så det är så en konfiguration ser ut. Som man då kan ändra... Och där, sen kan man då svara på event. Och vad händer om jag ändrar konfigurationen? Måste jag reagera på det in i min applikation eller någonting sånt där? Okej. Det här med porten tål att göra ett litet sånt nedslag i. Om ni säger jag vill ha port 80, tack. Öppen för kommunikation på min applikation och så lägger ni ut den i molnet. Vem är det då som har port 80 öppen? Det är en liten gotcha. Det är ju lastbalanseraren. Som känner till vad din applikation har för URL och vad den har för portar som den ska ha öppet och så vidare. Men sen när den vänder sig om, tar en request, vänder sig om och nu ska jag ge den här till någon av instanserna här inne i applikationen. Då använder den inte port 8 utan då använder den en dynamisk tilldelad någon annan port. Så man måste tänka på att porten som man använder internt måste man sätta i runtime. För det är inte förrän du är i runtime som du faktiskt vet vilken port det är. Så därför måste jag sätta specifikt porten här. Så det jag gör då, jag har dolt lite kod här för att det inte är så viktigt i detalj. Men i alla fall som jag sa, jag laddar ner Neo4j blobben från mitt storage account. Jag sippar upp den, jag sätter och konfigurerar. Ja, det är den här porten du ska gå på. Jag laddar ner Java runtimen och sippar upp den. Ännu så länge har jag ju inte startat någonting så det spelar inte någon roll vilken ordning jag gör det här i. Men det gör jag i alla fall. Och sen så är jag i princip färdig att nu vill jag köra. Då fram till nu har ingen kunnat anropa den här maskinen för dess status är inte tillgänglig liksom. När den kommer in i running däremot så har jag en väldigt enkel, ett väldigt enkelt anrop. Kör den här, tack. Och kör den här, tack. Kommer att göra precis det som ni kanske hade tänkt er. Nämligen bara ta och starta en process. Jag har en exe-fil som wrappar min Java-server såklart så att jag kan exekvera den på en PC. Och sen så kör den igång och då kommer den att lyssna på den här porten som jag har definierat. That's it. Så länge jag kan köra den på en vanlig PC så kan jag, eller en vanlig server hemma i min egen serverpark så kan jag köra den på molnet. Så vi gör det. Vi kör den. Och då kan vi ta och hoppa över hit till den här service deployment. Just nu håller Visual Studio på att kompilera och packa ihop det här och förbereda det här för en deployment. Och när den sen deployar så kommer den att börja dyka upp där. Vilken timing. Och då har den en instans här som nu börjar tugga igång. Och så kommer den att göra massa grejer här. Den kommer att sippa upp filer och lite så. Jag har skrivit ut lite trace så vi får någonting att titta på. Sippa upp, sippa upp, sippa upp. Så vidare. Så nu lokalt på min maskin deployas det här i någon katalog någonstans. Som man kan öppna och titta i om man känner för det. Och sen startar den igång servern. Nu får jag faktiskt en prompt här också för jag har inte konfat min... Det får jag inte i molnet som tur är. Det hade ju varit knepigt. Men jag har inte konfat min brandvägg för att acceptera det här. Så att den, jag får trycka här. Okej. Okay. Nu är jag, så borde den här vara igång. Jag sa det, jag har ju en IIS på min localhost. Så att jag kunde inte köra för port 80. Utan jag kör på 1234. Och nu är det där. Och den här, jag har några olika alternativ. Här det finns ett webbadministrationsgränssnitt för den här Neo4j grafdatabasservern som man kan välja att exponera om man känner för det. Nu är det lite tomt här för jag har inget data i den här heller. Jag kunde ha haft någon sån flashy Silverlight-app och anropat den med eller något sånt. Men det har jag inte. Jag ville bara visa att det fungerar. Och där, här kan man browsa i datat som ligger i den här grafdatabasen. Alla är med på vad en grafdatabas är, eller hur? Nej, det räknar inte med. Det kommer ju lite sån här not only SQL datalagringsmodeller nu. Och grafdatabas är ju en av dem. Vad en grafdatabas kan göra som inte en relationsdatabas är särskilt bra på, det är att hålla reda på grafer såklart. Det går i namnet. Och grafer är typiskt sånt där, klassiska är återigen i Facebook. Alla jag och mina kompisars kompisar och så är det liksom en nod och så har vi olika relationer till varandra och så vidare. Eller varför inte ett vägnät? Varenda fork in the road är en nod och sen så går det vägar däremellan på, av olika kvaliteter och så vidare. Man kan göra traveling salesmen och sådana saker. Grafdatabaser är extremt duktiga på det. Medan de kanske inte är lika duktiga på att liksom spara data som en relationsdatabastabell eller relationsdatabas. De har lite olika egenskaper. Så anledningen till att jag ville labba med det här överhuvudtaget var för att jag ville ju se att jag kunde göra det här, eller hur? Återigen, det faller tillbaka på det här med att ha verktyg och säga att okej, men jag vill kunna se vad för grejer jag kan få att köra så att jag vet vad jag som arkitekt kan stoppa i min verktygslåda till nästa gång som jag ska bygga en applikation. Okej. Okay. Så här ligger den och kör. Och om ingenting annat så kommer den att fortsätta att göra det. Jag ska bara visa också som hastigast. Här nere ligger den här lilla lokala miljön där jag har Development Fabric och Development Storage. Som ni ser där så har jag lokalt på disk access på de här portarna till ett Development Storage som jag kan använda mig av. En liten pytte, jag tror tabellen är en liten sån minidatabas liksom och table storage och blob är någon katalog någonstans och så här. Men det funkar ju som, alltså du har ju samma gränssnitt, den här lilla molntussen har ju samma gränssnitt som det riktiga Azure Storage. Så jag kan ju utveckla precis likadant mot det här lokalt. Okej. Okay. Jag ska ta och stoppa den här nu. Någon som har någon fundering här, någonting som någon vill gå tillbaka till någonting i det här demot och titta närmare på någonting? Jag önskar jag inte behövde hosta så mycket. Okej. Okay. Jag ville visa alla för ja, vi har en fråga. Shoot, reklam för morgondagen. Säg inte för mycket bara för att jag måste upprepa det. Ja. Yes. imorgon, jag vet att det här kommer, repetition är ju någonting som vi måste hålla på med, för det är viktigt för inlärning. Detta här är ju bara en drive-by och jag gick kanske lite hastigt igenom vissa saker. Imorgon kommer den riktiga sessionen på det här, där vi liksom file new Windows Azure-applikation och så vidare, så att vi får se det liksom lite mer tydligare än vad jag har gjort här. Men jag vill ändå visa, för att det är ändå viktigt att veta lite mer konkret vad vi pratar om. Och jag har sett de här motsvarande verktygen i Eclipse, även om jag bara tittar på det liksom, så att jag vill inte röra vid det riktigt, men jag såg det i alla fall. Så att det finns, man kan göra de här sakerna på andra sidan också. Okej? Okay. Yes. Bra. Vi går väl alltså helt enkelt tillbaka hit då. Det var alltså interoperabilitet, och jag har absolut ingen aning om hur man illustrerar det, så att jag kör en robot bara, om det är okej med er. I Windows Azure har vi med andra ord klick, 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 pling, compute, storage och interoperabilitet. Okej. Databas måste man ju naturligtvis ha, inte bara graf utan även normal. Så relationsdatabas förtjänar väldigt mycket mer än vad jag kommer att säga om det här idag. Det blir liksom bara, usch, och det finns databas. Kul. Men det finns ju en hel storage eftermiddag. Fredag eftermiddag är väl det. Där Azure Storage är ena delen och SQL Azure är den andra delen. I stort så kan vi säga att det är det här. Och det är ju väldigt stort. Då får man liksom zooma ut många steg om det ska se ut så här, det här konceptet, för det finns otroligt mycket i det. Om vi börjar med att titta på databasbiten, så är det ju en databas. En SQL Server, stor tillgänglighet och hela den biten, har ju naturligtvis haft begränsningar. Den första versionen av det här var annorlunda på flera sätt, och det var folk som sa att nej, så här kan vi inte göra det. Microsoft fick feedback och de fick göra om en del. Och så kom det då någonting som var betydligt närmare en normal SQL-server som ni är van vid att ha hemma i er serverhall. Naturligtvis är den inte hela vägen där, och om ni ursäktar, vi kan fördjupa oss i exakta skillnaderna här och nu, men för det första är jag inte expert på det. Jag känner bara till någorlunda, och man kan inte vara expert på alla delar i det här, utan jag känner till ungefär vilka skillnaderna är, men jag hänvisar till att vi tar upp extrema detaljer om datalagring i relationsdatabaser på fredag. Databas i alla fall. Den stora fördelen här är att det här har ni, när ni kör SQL Azure, så har ni absolut inget som helst underhållsplikt. Och provisioning av de här är helt magisk och jättesnabb. Som ni säger från sekund 1 till 2, liksom att hej, jag vill ha en ny databas här, tack. Okej, så har ni det. Det är bara att skapa den och så är den där. Jag vill ha 50 stycken, tack. Ja visst, varsågod, 50 stycken. Nu vill jag inte ha dem mer. Nej, okej, då tar vi bort dem. Och ni betalar för den tiden ni kör dem. I grova drag, va? Vilket ju är jättekraftfullt när man tänker på det. Man slipper hela det här liksom. Och nu ska vi ha en ny databas. Jag behöver en ny server här, tack. Jag går man till IT-avdelningen. Så ser man IT-avdelningen så här. Shit, vet du vad? Det här påminner mig om en scene of The Bastard Operator from Hell. Och ni bara, oh my god, det här kommer att ta hur lång tid som helst innan jag får min databasserver. Vad ska jag göra nu och så vidare. Hela den grejen slipper ni, för det första. Kanske en del här som är IT-avdelningen, och det är helt okej. Okay. Det är bara det att vi vet vilka svårigheter ni har i er ände. Ni måste köpa de här, ni måste planera, för annars kommer det något puck och säger, nu vill jag ha ännu fler. Men kom igen nu, du fick precis förra månaden, fick du några stycken och får vänta några veckor. Jag har inte beställt, och ja, ni vet hur det är. Det här är svåra saker. I molnet försvinner allt det här. Och det är kanske den allra största kraften i detta här. Det betyder också då, jag hade lite i min sessionsbeskrivning att vi ska prata lite om hur man tjänar pengar och sådana saker här. Implicit i det här förstår ni kanske själva att här kan man spara kulor ganska kraftigt. Och man kan börja bygga lösningar som man inte annars hade kunnat bygga. Nu hoppas jag inte jag liksom steal too much thunder från fredagen då, men det kanske inte alla som är här då heller, och repetition behöver vi. Så att det kanoniska liksom scenariot som Microsoft själva har kört, det är deras showcase, de här som heter Ticket Direct i Australien. De har så här, de säljer såna här arenamatcher och stora konserter och sånt. Och det är liksom biljettsläpp där och då, klockan ser och så. Och då sitter liksom så 25 000 pers och trycker F5-tangenten och bara poundar frontänden något fruktansvärt. Ja, visst, vi skalar ut det lugnt. Vi drar upp jättemånga webbfrontändar. Inga problem, vi klarar det. Ja, sen då. Ni vet vad flaskhalsen är, som vanligt. Den där jävla databasservern. Det är ju inte ett särskilt stort datasätt. Jag menar, arenan, okej, det är 100 000 platser eller någonting. Det är ju inte, inte mycket data. Faktiskt ganska lite data. Men det är ju antalet requests som blir helt tokigt och bara sticker som en spik rakt upp i himlen. Det här kan vi inte hantera. Ja, jo, men vänta nu här. Sharding. Det kanske kunde vara någonting. Om vi tar och delar ner arenan i att varje sektion på arenan får en egen databas. Då får ju den bara typ inte särskilt många 100 platser liksom. Och sen så bara skalar vi ut det här på 50 eller säg 100 databaser eller något sånt. Så direkt innan biljettsläppet så säger vi okej, jag har det här på en databas nu. Och nu vill jag dela ner det här på 100. Ticket Direct har gjort precis det här. Då får de ju 100 gånger kraften. De kan ta emot 100 gånger så mycket last. Och de kan som andra ord sälja biljetterna utan att det blir något den här sajten och det här kan man ju inte använda och användarna blir jättemissnöjda och chefen sliter sitt hår för att du inte får sålt biljetterna och kunderna klagar. Ingen bra situation. Här är plötsligt kan man bara få 100 nya databaser som alla har liksom sin egen kapacitet och sin egen liksom, de ligger så att de inte krockar med varandra och så vidare och tar emot hur mycket requests som helst. Och sen när vi är färdiga med det, när alla biljetterna är sålda, ja, men då bara konsoliderar vi ihop den här till en igen och så tar vi bort alla de andra 99. Magiskt. Jäkligt häftigt faktiskt. Det funkar. Och så betalar man inte för de här 99 som då 99% av tiden står de här 99 databasservarna och gör ingenting. Det betalar man inte för i Windows Azure. Så det tål att tänka på. En annan sak som jag också vill varna för är att om man har datalagring i molnet så behöver man också en övervakningsfunktion. Och då pratar vi kanske om en automatisk övervakning är bra. Men det måste vara någon som responderar på det här och tänker liksom att man kanske börjar ladda över massa loggar och helt plötsligt börjar man fylla upp kapacitet och sådär. Även det kan ju över tiden ackumulera kostnad. Så man kanske ska titta på att vi loggar en massa och vi laddar över loggarna i storage då för att de ska sparas för framtiden. Och så. Sen kanske vi ska överväga att göra någonting annat med dem. Kanske på något sätt ladda ner dem någonstans från molnet eller göra någonting annat. En annan sak som också är viktig att nämna här är att man tänker rätt. Det är så här nämligen att det kostar ju dig pengar att ladda in och ut data ur ditt datamoln. Så om du har servrar som står hemma och använder storage i molnet så kostar det att faktiskt skicka datat här emellan. Om du har en app som ligger i samma datacenter som din storage, det definierar man när man sätter upp det här. Jag vill i Nordeuropa, tack, vill jag ha min app körande där och jag vill ha min storage i samma. Om man har det läget, då kostar dataöverföringen internt i nätverket ingenting. Ingenting kostnad. Ni fattar. Så tänk på lite grann hur ni bygger era applikationer och varför och så vidare. Alltså, man har ju bilden av, kanske inte om man har de här 400 terabyten som kommer in varje år, men om man har en hyfsad bild av att ja, men lagring är typ så gratis, det är ju inte gratis, det fattar ju vem som helst att det inte är gratis, för det måste vara servrar och underhåll och patchning och folk som har hand om det här och doningar och så vidare, även om det här står hemma hos er själva. Men om man då lägger ut det i molnet och någon annan driftar det här åt en, så är det ju inte gratis heller där. Jag menar, ni måste ha någon form av strategi och plan för det här. Och efterhand som det här oändliga databas, liksom den här logaritmiska skalan med hur mycket data vi lagrar och bara ökar och ökar, så måste ju det här bli någonting som vi blir mer och mer medvetna om. Och ta hand om i organisationen och hela vägen igenom. Liksom. Vad är vår datalagringsstrategi egentligen? Där finns ju naturligtvis väldigt mycket pengar att spara genom att vara smart med hur man lagrar sitt data. Även om man fortfarande måste lagra stora datamängder så finns det ju liksom grader i helvetet på något sätt. Okej. Det finns ju väldigt mycket mer att säga om databaser än så här. Om ni har några frågor så är det en bra tillfälle att göra det nu. Datasynk. En annan cool grej, eller häftigt. Ibland när man ser vissa av de här features tänker man, det där är häftigt. Det är det här med Sync Framework och sådana saker, och featuresättet ökar efterhand här. Det som utannonseras nu är att man ska kunna börja synka mot databaser som man har lokalt hemma och mot de som ligger i molnet. Det kanske känns som en no-brainer, men första versionen hade liksom att okej, du kan synka mellan olika instanser i molnet och kanske mellan olika datacenter om man vill ha en liksom, om man är så paranoid att vårt data, även om det slår ner en bomb på västkusten, så har vi en backup på östkusten, så we're good to go. Men så det kan ju vara det läget kanske, lite beroende på vilket företag man är. Men första versionen liksom av synk-funktionaliteten, då kunde man synka sådär liksom. Men nu ska man också börja kunna synka sådär, så man kan synka ner till sitt eget datacenter eller för allt i världen upp. Va? Man kanske har i sitt eget datacenter, man får inte några CMS-system och så kör man grejerna där och data och så vidare. Sen vill man låta kunderna börja kunna titta på vissa grejer och det här systemet. Bra om man då kör de apparna i molnet och synkar ut vald data till molnet. Från början kunde man bara synka hela databaser också, tror jag. Nu kan man liksom komma ner till att kunna synka tabeller och sådana saker. Så blir det lite mer detaljer. Men det är väldigt kraftfullt i alla fall. Och de pratar mycket om så här no code required och så vidare. Utan det är bara konfar det här och säger okej, okay, det är så här det ska vara. Så ska det liksom bara fungera. Okej. Okay. Någon som håller på mycket med datasynkning? Nu tror jag vi kan droppa det här ämnet. Det var ingen. Reporting är en grej som inte jag håller på med så hemskt mycket, men det är ju väldigt viktigt för en del att få ut så här business intelligence analys grejer och köra reporting och så. Det är för en del verksamheter en otroligt stor sak. Men till och med affärskritisk. Och mycket av den från början fanns ju inte det alls i Azure, och det var ju det som alla nämnde lite grann här tidigare idag, att jo, det har varit lite sånt att men om inte den funktionen stöd så då vill inte jag ha någon SQL Azure, det har ingen användning av och så vidare. Det kommer nya funktioner hela tiden. Och på reporting-sidan så kommer det att komma mer och mer och mer. Och jag kan inte så mycket om reporting, men det är en viktig del för många verksamheter. Så det är viktigt. Den här presentationen går ju ut på just det att okej, vi pekar ut så här. Det finns en sån och en sån och en sån. Det är lite som när man köper smågodis när man var grabb. Så jag vill ha en sån och två sådana. Okej. Reporting. Någon databasfråga. Var är databasexperten förresten? SQL... Nej, inte ge sig till känna. Det är ju en dragning om SQL Azure också på fredag. Okej. Okay. Sen vill jag nämna också att det finns en SQL Azure Database Manager i molnet. Det var tidigare Project Houston. Houston, we have a problem. Houston var ett projekt för att göra en Silverlight-baserad databasmanager så ni kan köra den i er browser. Så ni behöver inte ha en enda databasserver hemma och ni behöver inte köra något enda desktop-program överhuvudtaget alls. Ni kan köra databasmanagerandet i molnet också. Och det är lite lätt, så jag loggade in på den här om dagen bara för att kolla, därför att sist jag försökte så var den inte släppt än och sen så glömde jag bort den. Men då tänkte jag, om jag ska nämna det får jag i alla fall titta. Men den ser rätt cool ut. Jag har inte så många databaser i molnet just nu som jag hade tillgång till, så jag kunde inte gå in så djupt på det. Men där finns features i den och den funkar till synes. Så då har man ett övervakningsverktyg också att logga in på i molnet. Coolt. Okej, vi är där igen. Alltså helt ärligt, om jag ska göra det här, kan ni hjälpa mig lite då? Ni behöver inte göra massa rörelser och sånt. Ni kan hjälpa mig åtminstone med orden. För jag tycker annars är lite bara jag som ska göra bort mig. Eller? Så jag gör rörelserna och så får ni liksom fylla i orden. Okej, okay? Är ni med på det? Bra, då kör vi. I Windows Azure finns det. Klick, 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 pling. Oh, vad svagt det var. Vi tar det en gång till, okej? Okay? Hela kyrkan sjunger. I Windows Azure finns det klick, 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 pling. Ja, oh, nu! Härligt! Gött. Och så finns det då såklart storage. Jag får ge en liten sån cue, annars blir det så liksom spritt. Storage finns det. Och så finns det Okej, okay, så säger vi det 10 gånger. Nej, det gör vi inte. Och så finns det då dum, dum, dum. Relational database, det är en bas. Okej. Det var det bästa jag kunde komma på. Give me a break. Cross-cutting concerns. Microsoft kallar gärna det här för middleware services. Och jag kan köpa middleware services, det funkar. Det är typiskt den här typen av saker. Jag tycker dock att det är lite smalt. Jag ska förklara varför med ett exempel lite längre fram. Just namnet Middleware Services, det spelar ingen roll vad man kallar det. Konceptet är att det här är funktionalitet ni varken vill bygga eller underhålla själv. Men ni vill gärna använda det i era applikationer. Det har ingenting med affärsverksamhet att göra. Men typiskt om ni bygger en app, vad kommer ni behöva? Caching? Eller hur? Såklart att ni gör. Det är bättre att någon annan bygger caching som är jäkligt bra på det och så bara använder ni det. Till en kostnad, förvisso, men tänk kostnaden om du skulle bygga det själv. Kom igen. Eller varför inte servicebuss? Klassikern, eller hur? Mr. Servicebuss? Hemgen. Eller hur? Det vill man inte bygga själv. Det är ju svårt för fasen. Det är ju jätteknepigt att bygga en servicebuss. Det kan gå hur fel som helst. Och så tar det jättemycket energi från företaget och så bygger man någonting som man egentligen bara skulle vilja ha på kran. Liksom. Eller, ja, det finns ju andra. Alltså, inloggningar och sånt, det är ju bara jättejobbigt. Så cross-cutting concerns kallas för the app fabric hos Microsoft. Och då adresserar det, för att ta de här software, platform och infrastructure as a service. Om man kör SaaS-delen där, så nej, då vill man inte gärna veta av någonting annat än att bara jag betalar och så ska det bara funka, okej? Men båda de andra två har man en stor glädje av, de här cross-cutting concerns som man slipper koda och underhålla själv. Och även on-premise som ligger någonstans här nedanför molnet kan man använda AppFabric-funktionerna också. Och jag skulle vilja påstå att det är väl lite grann mer som en service as a service. Även om det också heter SaaS och det kanske inte är något vedertaget begrepp, så är det lite grann det det är. Det är en tjänst som jag vill använda, som jag inte vill utveckla. Men jag vill ha den. Och den ska vara bra, den ska vara snabb, den ska vara tillförlitlig, den ska göra det den ska och den ska helst kosta lite pengar. Okej. Men även om jag inte kan få alla dem på en gång, så hoppas jag i alla fall på det. Och jag vill ha bra tjänster som jag slipper bygga. Eller hur? Det är väldigt normalt och det är klassiska problem. Så den här listan i App Fabric då är inte konstig alls. Just nu ser det väl ungefär ut så där. Om vi då börjar och tar dem som jag har gjort med alla de andra. Vi tar dem uppifrån och ner. Servicebussen. Där finns det väldigt spännande funktionalitet. Man kan göra jäkligt mycket med den här servicebussen. Den skalar och den är tillförlitlig och stor och snabb och sådana saker. Princip så, själva grundprincipen är, okej, jag bygger en app och min kund där borta, han vill konsumera den på något sätt, kommunicera med mig. Okej, men det är bra. Då öppnar vi en port här i brandväggen och så har vi liksom firewalls och NATs och sådana saker här från denna sidan. Och kunden här borta, ja, men han gör samma sak från sitt håll. Han öppnar det här och fixar och konfigurerar oss och så blir det. Men vad hade vi brandväggarna till om vi ska börja göra massa hål i dem? Och sen ska det underhållas och det ska fungera och det blir bara jobbigt. Nej. Istället kan man använda servicebussen då i molnet. Och då gör man helt enkelt så att min app, den connectar mot servicebussen. Säkert och sådana saker. Och kunderna, de connectar också mot servicebussen från sitt håll och så pratar de där uppe istället. Okej? Okay? Så slipper man alla de här problemen, för både den sidan och den sidan lär ju i alla fall kunna komma åt internet. Så det är liksom smygvägen då. Det finns massor man kan göra här. Man kan sätta upp en massa sådana här point-to-point-grej, kommunikation. Man kan ha broadcasting. Det finns i den här servicebussen att man kan ha meddelande köer och sådana saker om alla klienterna inte är connectade hela tiden och så vidare. Det finns massor med skojiga saker man kan göra med servicebussen. Och den ja, det är en av mina favoriter. Jag gillar den. En annan av mina favoriter. Jag har många. Det är access control. Det kommer ju en hel session om access control här. Så jag ska ju naturligtvis inte och kan inte på så här kort tid föregripa den. Men access control handlar om att du vill inte i din applikation ha dina användares identiteter. Tänk till exempel. Nu ska jag ta ett exempel. Alltså egentligen, många av de här sajterna man skaffar ett konto på, man loggar in username och password, de bryr sig inte särskilt mycket om vem du är egentligen. Alltså, I'm sorry to say, men det gör de inte. De är ganska ointresserade av vem du är. Vad de bryr sig om däremot är att nästa gång när du kommer tillbaka och säger att du är du, så är du samma person. Okej? Okay? De struntar i om du heter Kalle Nilsson. Men när du kommer tillbaka så vill de att du är samma Kalle Nilsson och de vill kunna vara ganska säkra på det. Annars bör det bli jobbigt. Det öppnar ju för intressanta möjligheter. Din applikation vill inte ha dina användares identiteter lagrad i sig. så kunde man ta det och lyfta ut det från din app, så är du väl bara så mycket gladare, eller hur? Och säkerheten och så vidare med allt vad det innebär, det bara lyfts ju ut. Och det är vad access control bland annat handlar om. Så man kan alltså lyfta ut identitetsbegreppet och istället då på ett smart sätt låta andra hantera det. Så man kommer fram till er site inloggningssida och så säger: hej, jag heter Magnus och jag har en Facebook-ID här som jag vill logga in med, tack. Eller jag heter Lars och jag har en OpenID. Eller Google-ID. Eller Live-ID. Och Microsoft står själva liksom och trummar att nu ska vi stödja alla de här. Men tänk, det är också jättesvårt. Det är en hel djungel och de är olika och de förändras, och ska man underhålla det? Är det inte bättre att någon annan bygger det då som inte gör någonting annat? Så slipper ni. Och så kan ni bara lita på att okej, du säger att du har en Facebook-ID. Schysst. Nästa gång du kommer tillbaka med samma Facebook-ID. Schysst. Coolt, kom in. Haka loss. Och sen så tar man då de här olika idéerna och så kan man transformera dem till någonting som är enhetligt i din applikation. Så att när du får in din användare så är han redan autentiserad. Och så har du då liksom authorization. Han får med sig in ett paket med vad är det han får lov att komma åt i din applikation. Och du har ett sånt begrepp att hantera inne i din app. Det är ju otroligt kraftfullt och jättebra. Så det är vad access control handlar om. Frågor på det? Nej. Just det, AD. Tack! Vilken fantastisk boll från sidan. Jag glömde AD. Det får man inte glömma. Det finns ju en produkt för det också. Du ställer en liten pryttel framför ditt AD som då gör att du kan använda din AD-inloggning också. Såklart. Så med andra ord, när du sitter lokalt inloggad i ditt nätverk på firman, så kan du bara öppna den här applikationen som ligger i molnet och det funkar sömlöst. Liksom. Och när du sitter hemma på ditt eget kontor och vill komma åt samma applikation, så måste du göra din AD-inloggningsdans och hela den jiggy-jiggy, det som man behöver göra där så att säga. För att, och ja, det funkar jättebra. ADFS 2.0 eller vad sjutton heter det. Ja, någonting sånt, va? Men jag, för min del vill jag bara liksom, jag vill inte veta exakt hur det där fungerar. Jag vill bara ställa upp den här prylen, den här grejen framför som synkar mot det och integrerar, sen så ställa in, förstå hur den ska ställas in och så vidare. Sen vill jag bara att det ska funka. Och det får man här, och sen så får man där hela den här grejen att man kan ha sina kunder och man kan ha relationer med dem, och när de loggar in så får de en speciell då liten token med sig in som säger men den här kunden kommer från företag X och den här kommer från företag Y, och de kommer åt olika vyer in i min app och så vidare. Allt det här hanteras med access control. Right? Och framförallt då, som sagt, det här är nog kanske den svåraste grejen att bygga själv och underhålla, eftersom det är moving target hela tiden. Det är klart att de här ändras hela tiden, och det är ju jättejobbigt. I App Fabric finns det också cachning. Som du kan bara aktivera att okej, nu vill jag börja cacha här grejer från en databas kanske som ni har i molnet, eller kanske output cacha sidor på min webbsite eller motsvarande. Och cachning, det behöver man alltid, och nu finns det en sån i molnet som ni kan använda om ni har webbar som kör i molnet och så. Och det är här jag tycker att middleware services är lite sådär. När du cachar i frontenden av din webbapp och output cachear pages och sådana saker. Det är ju knappast middleware, det är typ frontware eller någonting i den stilen. Men det är i alla fall service as a service i det här fallet, att du har en cachning. Det är det du vill ha. Du vill att den ska funka, den ska vara tillförlitlig, och du vill helst inte bygga den själv. Jag vet att jag tjatar det där, men det är ganska viktigt att man inte vill bygga dem själv. Integrationsdelarna, jag har inte så hemskt mycket att säga om det, men det finns... Det här har bland annat med Bistalk och sådana saker. Jag har någon som håller på mycket med Bistalk här i huset. Ja, några stycken. Här finns det under integrationsdelarna mycket som har med det att göra. Att man kan hålla på och integrera på ett enkelt och bra sätt tydligen. Med de här integrationstjänsterna. Composite app. Man kan skapa komposita applikationer som en riktigt grafisk yta. Man lägger ut sina delar av applikationen och behandlar det som en logisk enhet. Då får man ett litet recept när man är färdig med det. Som är liksom alla deployment-steg och alla bitar som finns och tillhör din applikation. Så kan man ta det och ladda upp hela den. Hosta den i molnet. och se till att det deployas och allting fungerar så som det ska. Och så ingår det monitorering där också, så man kan titta på hur den här tjänsten mår och hur den funkar och hur den rör sig och så vidare. Det är riktigt coola grejer om man har såna här applikationer som liksom börjar bli... Ni vet, där är många delar i dem. Där är en service där som ska göra det och den ska prata med den här borta som... Ja. Så då finns det här composite app-begreppet att titta närmare på. Okej, nu är det här igen. Det är nästan sista gången. Vi kör. Ni är med? Ja. I Windows Azure finns det med andra ord klick, 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 pling. Oh, sweet, sweet. Och så finns det... Yes! Vilken underbar publik. Och så finns det... Sweet! Du-dum-dum-dum. Jag vet, den är svår, relational, det rullar inte precis av tungan. Och så finns det haja! Cross-cutting concerns. Okej. Okay. Sen är det lite grejer kvar då som jag inte... De skulle kanske ha kommit in lite tidigare i den här presentationen. Men jag slänger ut några grejer här på slutet i alla fall som absolut inte by any means är liksom små eller inte viktiga eller så. Content Delivery Network är absolut inte oviktigt. Stort världsomspännande nätverk av cachningsservrar. Tror det finns på 22 platser. Finns en i Stockholm? Vet vi var den är någonstans? Nej, enligt kartan så finns det en i Stockholm. Jag tänkte, undrar var den finns. Funkar så här. Om ni har en massa blobbar och sådär till exempel. Ni har en massa filer som ligger på er website till exempel. Och ni har massor med användare över hela världen och så och så. Så vet ni hur det är, de är det där när man ska ladda in en sida. Om den då ska skickas här från Nordeuropa till Sydkorea eller någonting i den stilen. Det är rätt bra nordiskt. Ja. Om man ska göra sådana långa liksom överföringar av filer och det kanske är heta webbsidor, man kanske har värsta sajten eller man lägger ut någon schysst video på liksom en kattunge som jagar en hund eller någonting och det blir bara viral och hur många som helst ska titta på den här samtidigt. Ni vet hur det är. Jag har byggt massor med sådana sajter. Nej. Men många har den typen av problem. Man vill att användarupplevelsen ska vara så bra som möjligt för sina användare såklart, givetvis. Och då har man det här Content Delivery Network som man kan liksom aktivera, slå på den skruven och börja betala för det såklart. Men poängen är att då kontaktar för den här typen av filer kontaktar automatiskt din request närmsta Content Delivery Hub, eller vad det kallas. Och den ska, finns den här filen cached? Nej, cache miss. Okej, jag går och hämtar den på det riktiga stället, tar ut den till hubben och servar den därifrån. Inte bara det avlastar man där bak så att säga på baksidan utan alla de andra requesten som kommer in till samma hubb, om det är jättemånga i Sydkorea som gillar den här hunden och kattungen som kollar på den massor med gånger, så ligger den cached där istället och servas därifrån, vilket ju är ett annat bra sätt att skala. Det kan ju bli så att man faktiskt sparar väldigt mycket pengar och får väldigt mycket mer glada användare om man använder det här istället för att, okej, det är ju en kostnad, men man får ju liksom väga här. Content Delivery Network. Data Market och Applications Market. Windows Azure Marketplace var en av PDC-utannonseringarna. Data Market har funnits rätt länge och det stavas så utan mellanslag. Data Market är det här med Open Data Protocol, det är odata. Man kan, om man har datakällor som man vill göra tillgängliga, antingen sälja eller om man har public data, man kanske är staten och vill lägga ut befolkningsstatistik eller något sånt som andra kan prenumerera på, så finns det en hel marknadsplats för det här. Och där öppnas ju massor med intressanta liksom affärsmöjligheter. Det har ju varit ett stort problem att okej, jag har värsta affärsidén men jag behöver data och se och så bör man ta reda på och det kostar hundratusentals kronor att få tag på det datat och så vidare. Här finns ett nätverk, ett möjligt sätt att göra det här tillgängligt på ett klokt vis. Och den finns ju redan ute, va? Det här var Dallas, kodnamnet för Data Market. Och så har det då utannonserats på PDC och det har sagts beta i slutet av året, Applications Market, där man kan sälja hela eller delar av applikationer för Azure och så, och man kan sälja training och man kan sälja olika typer av komponenter som kan vara relevanta. Om det var något, så länge som någon då vill köpa dem, så gissar jag att man kommer kunna sälja dem här. Men det har att göra med att byggandet av applikationer och kunskapen kring applikationer. Det ska bli intressant att se vad den här kommer att innehålla. Sen finns det en hel stor grej som är det här är inte för IT-teknikerna igen. Just det här Windows Azure Virtual Network-konceptet innehåller bara en sak nu. Men det sägs då liksom på sajten direkt att okej, det här är den första av flera grejer som kommer att ligga i det här konceptet, nämligen Windows Azure Connect. Och Windows Azure Connect funkar på så vis att man kan då tydligen ta en Azure service och bara göra domain join mot den lokala domänen på det hemma. Eller tvärtom, om man ska lägga ut saker och ting på sina Azure-instanser från den egna domänen så kan man ha med de här i domänen och det blir helt andra förutsättningar då för kommunikation och så vidare däremellan. Det här förstår IT-folk mycket bättre än jag. Men det här är någonting som förhoppningsvis gör dem lite gladare. Det blir mycket diskussioner i med Azure om att okej, okay, kan vi montera ner IT-avdelningen och de behövs inte längre. Det kommer bli hur mycket arbetslöshet som helst. Det kommer bli liksom nästa våg av taxichaufförer och säga jag var IT-tekniker. Men det tror inte jag ett dugg på. Jag tror att rollen kommer att förändras, men naturligtvis inte försvinna, utan förändras på något annat sätt. Och här är ju en mycket klok öppning för att liksom skapa virtuella nätverk som då fungerar som vanliga nätverk, fast en del av de maskinerna råkar finnas i Azure-molnet. Okej, okay. Funderingar på det? Och sen då kanske, jag säger, sist men inte minst, eller någon i den stilen, just att kunna, alltså nu finns ju den här Azure, stora datacenter, tiotusentals maskiner och sådär. Och om man är en jättestor organisation så kanske man inte, man vill kunna dra nytta av det, men man kanske inte ändå kan av olika regulatoriska skäl eller annat lägga ut det på någon annans hosting, i det här fallet Microsofts Windows Azure, eller någon annans moln för den delen. Då kommer den här då möjligheten att faktiskt köpa plattformen. Och hosta den, drifta den själv. Det vill säga ta samma koncept som ett av de här datacentrarna och köra det på egen hand. Jag vet inte liksom vad minimikravet är. Det är kanske inte 10 000 burkar. Det här har bara börjat lite grann nu. Sådana stora giganter som Dell och några stycken har hoppat på det här och testar ut det här konceptet så att säga. Men jag menar, om nu Azure finns och om nu Azure funkar bra och är liksom coolt och häftigt och så, ja men då är det ju bara att paketera de här boxarna, det är bara att köra hem några sådana här containrar och ställa på tomten eller någonting i den stilen, så har man ju lite datakraft liksom, så kan man köra det för sig själv om man tycker att det är schysst. Right. Då är det grand finale. Ni kanske undrar hur den här sista kommer att se ut förresten. Hur gör man en punkt, punkt, punkt? Jag tänkte att det är alla de här andra schyssta grejerna som vi rör ner i grytan. Right. Ni är med på den. Jag vill ha upp några frivilliga här nu. Vem är frivillig? Inga frivilliga. Om det inte blir några frivilliga så vet ni vem som åker på det, va? Dag, kan du joina mig på scenen? Ja. Ja, såklart. Efter att jag stått här och gjort bort mig så kan jag liksom inte räkna med att alla andra skulle liksom, åh, nu ska jag gärna troppa upp här på scenen. Du vet, nej, men du kan få snegla lite grann här. Så du får titta på mig. Och så gör vi rörelserna och sen så får folket vara med. Okej, då kör vi. På Windows Azure finns det med andra ord klink, 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 pling. Sweet. Det finns Storage, cool. Och så finns det Nice. Och så finns det dum, 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 dum. Tack, kanon. Och så finns det Haja! Sweet. Och så var det röra grytan. Allt det här andra göttiga som vi stoppar i. Okej. Tack, Dag. Applåd för Dag. Nu är det bara två små saker innan jag släpper iväg. För det första vill jag säga att ni har varit en alldeles fantastisk publik. Det har varit hemskt trevligt att få lov att vara här och berätta om de här sakerna. Det är ju drive-by shooting. Är det så att ni har några fler frågor eller liknande så jag kommer att finnas här idag och imorgon, åtminstone fram till efter lunch. Kom gärna fram och snacka och så vidare så kan vi ha ytterligare diskussioner om det här. Och sen vill jag lämna er med ett sista intryck nu när ni går ut genom dörrarna här. Jag vill att ni ska välja en färg. Vilken färg som helst som ni kommer att tänka på först. Och så ska ni bara känna den känslan av hur skönt det är att ha den här färgen med sig. Och så ska ni tänka på det när ni går ut genom dörrarna. Tack ska ni ha.